en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new pet up.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Anna, du får säga hej och välkomna den här veckan.
Ja, men det kan väl göra. Jag kan säga hej och välkomna till Plattan i mattan efter Miamis Grand Prix, där vi hade en sprudlande live faktiskt. Jag tror aldrig jag varit med om att det var så otroligt engagemang.
Jaha, i Sportbladets live kommentering på F1-racet.
Ja, precis. Det var full fart där. Jag hann knappt med att kolla racet. Nej, jo, det gjorde jag naturligtvis, men full fart var det.
Tror du har någonting att göra med att det var ett kvällsrace på en söndag? Ganska härlig tid.
Ja, om man jämför med Australiens GP som var morgontid på en söndag då, så var det ju klart bättre. Men jag vet faktiskt inte, för att det som är lite roligt med den här liven, det är att det dyker upp folk som jag kommer ihåg från när jag liveade när Marcus körde.
Mm, mm. Det har du nämnt förut, men de som har gjort, de som gör det, som har kommit tillbaka, de förtjänar att få det liksom berättat om igen.
Två gånger, ja, precis. Nej, men och det var även en massa andra folk som jag tror har varit med. Alltså, nu börjar man känna igen namnen där. Så att det kändes ändå, men framförallt så var det ett engagemang. Alltså, det var inte bara, nu när vi har fått möjligheten att diskutera och publicera kommentarer, så märker man ju att det är någonting som de som hänger där tycker om.
Visst blir det roligare för dig också?
Ja, betydligt.
Ja, det är bra. Ni som då lyssnar på podden och gör det vecka efter vecka och inte har testat att hänga med i live-kommenteringen eller live-rapporteringen, gör det. Vi har ju sagt det många gånger att ni ska där in och testa, för att jag behövde också gå in och kika där, för det finns mycket bra statistik också. Utöver då Annas, att man kan liksom chatta med Anna där, så är det också bra statistik som finns. Jag behövde till exempel gå in och kolla så här, när var det Perez gick in i depå och på vilket varv var det Verstappen gick in i depå. Då finns det då en sån fin uppdatering som man kan bara scrolla sig runt där, så hittar man då exakta punkter för allting. Sen är det ju roligt, det är ju norsk utvecklare vi har, som man ser på träningen som vi inte kommenterar till exempel. Då står det inte... om det är ju vissa punkter så här. Om någon går i depå så står det pitstop för någon, och så om det är någon som sätter ett snabbaste varv så står det sätter snabbaste varv eller fastest lap. Men på träningen står det vifte med gula flagge. Det står inte att det var gul flagg, det står vifte med gula flagge.
Ja, det är humor.
Det är våra norska utvecklare som har gjort det. Och när vi ändå börjar det här avsnittet med att säga hej och välkomna och pratar om lite vad ni borde testa och göra. Fortsätt om det är någon då som ni känner som lyssnar på eller som gillar Formel 1 som inte har hört Plattan i mattan, som nu är uppe i avsnitt 1. Det skadar inte att tipsa någon vän eller bekant eller släkting om att testa på och hänga med och lyssna på den här podden. För att... det är inte bara F1-racing-snack vecka ut och vecka in. Vi har ju en jäkla massa goda gäster som vi har haft med oss och fortsätter ha i den här podden. Det var väl nog om startpitchen. Läget annars då, Anna?
Ja, men det tycker jag väl är bra. Det var ju härligt med två race veckan efter varandra. Och nu kan man behöva lite paus innan årets första tripleheader. Sen tyckte jag väl ändå att det var skönt igen att komma tillbaka till en mer ordinarie helg. För jag kände nästan att sprinthelgen, det var ju nästan lite för mycket av det goda. Man hade till slut ingen koll. Och så fick jag lite feedback av våra lyssnare som tyckte vi var oerhört röriga i förra avsnittet. Men jag funderar på om det faktiskt var, vi var så röriga, för alltihopa var så rörigt.
Jag tyckte att vi var det mest strukturerade som hände i hela F1-världen i vårt poddavsnitt, med tanke på hur rörigt det egentligen var.
Ja, men det var ju lite så. Men nu var det ändå skönt, tycker jag, att vara tillbaka i ett helt normalt kval. Eller det var ju inte normalt.
Nej, men det har varit alltså det här Azerbaijan-kaoset. Och sen, nu är det en tom vecka. Men sen så är det då, som du säger, triple header på cool amerikanska engelska. Det börjar med Imola och sen veckan efter så är det Indy 500 och Monaco. Och det ska ju inte bli superdumt ju.
Definitivt inte. Nej, men vi har någonting. Men du, vi kan väl snacka ner det som hände först nu innan vi börjar snacka upp.
Jajamän, det ska vi göra. Och jag har gjort en liten genomgång av loppet här som jag tänkte att jag dammar igenom. Så tar vi oss vidare ut ifrån den. Så let's go. Kvalet utmärkte sig genom att Lewis Hamilton åkte ut redan i Q2 och när Q3 hade kommit igång och alla skulle göra sig redo för sitt sista pushvarv, ja, då klantar sig Charles Leclerc med typ 1.30 kvar, kraschar och orsakar röd flagg, vilket leder till att kvalet avbryts à la Monaco förra säsongen när Perez snurrade runt. I och med det här så blir det ett par anmärkningsvärda startpositioner på söndagens startgrid. Verstappen startar 9, Leclerc 7, Kevin Magnussen startar 4 och Pierre Gasly 5. Och sen kommer då söndagen. Och det här är väl anledningen till att F1-cirkusen korrekt benämns som just F1-cirkus. Fjantigaste entrén för alla förare när de tvingas gå ut till en fejkad stråkorkester, fake-dirigerade av Will.i.am, genom någon slags skärm och på VM i friidrott i Doha-vis vinka till jänkarna i publiken som ropade. Noterbart var att jänkarna buade totalt ut Verstappen och jublade högst för Checo Perez, Fernando Alonso, Lewis Hamilton och Ferrari-förarna. Innan vi går in på racingen så ska ni som vanligt få en tolftedel av alla kändisar som visade upp sig i samband med det här jippot. För det gjorde vi förra året. Roger Federer, Elon Musk hos Red Bull givetvis, Jeff Bezos hos McLaren, Tom Cruise, Tommy Hilfiger, Vin Diesel, Patrick Mahomes, någon som hette Skepta och någon som hette Becky G, Sergio Aguero, Serena Williams, Jake Paul och någon fjant som hette LL Cool J, där LL Cool J står för Ladies Love Cool James. Ja, som vår F1-redaktör Martin Björkman skulle säga, stoppa där. Racet då? Jo, efter att ha tappat lite från sin otroliga startposition fick vi se Kevin Magnussen köra förbi Charles Leclerc samtidigt som Max Verstappen flyger förbi både Leclerc och Magnussen. Efter det här såg det ut som att Charles Leclerc körde en Ferrari från 2020 för han blev omkörd av både Haas-bilar och en långsam Mercedes. När Carlos Sainz sen fick höra att Leclerc körde dåligt så ville han gärna vara sämre. Så Sainz såg till att bromsa på sig när han var på väg in i depån och drog på sig 5 sekunders bestraffning för fortkörning. Annars var det ett ganska kul race med mycket platsbyten nere i fältet och där det mest spännande kretsade kring fighten mellan Verstappen och Perez. Verstappen, ja, han startade ju alltså som 9, men efter 20 varv så ledde han racet när Perez gick in i depå. Allt skulle avgöras på Verstappens depåstopp med cirka 10 varv kvar. Och med fräscha mediumdäck mot 25 varv gamla hårda på Perez så kunde Verstappen göra processen kort och Red Bull tog en 1-2 med snabbast varv på Verstappen. Själv tackar jag Hyper för 1,66 gånger smeten för dubbelt Red Bull på podiet. Ja, det var en sammanfattning av det här racet. Välkommen in. Vart vill du börja? I kvalet och Leclercs krasch à la Monaco 2022 kanske?
Ja, men vi kan väl börja där. För att Ferrari kom ju till den här helgen med en stora uppdatering på bilen. De hade tänkt att göra mig i Baku, men sen så gjorde man ju inte det. Eftersom det varit en sån förändring av den helgen. Och den helgen förändras ju väldigt sent när man bestämde då att sprinten skulle vara fristående från resten. Och uppdateringar är ju ingenting som man kläcker ur sig på en kvart, utan det är ju planerat så långt och länge. Och Ferrari valde då att hålla sin uppdatering lite grann och börja här i Miami istället. Och så kommer man med det här fixade golvet bland annat. Men bilen är ju så otroligt vindkänslig. Och det är det som händer i slutet av kvalet, så drar vinden på. Leclerc känner inte var gränsen går överhuvudtaget. Och det gör ju att han får en vindpust från fel håll och kör av. Och det där ställer ju till så. Jag vet att jag när vi pratade om Monaco i fjol så pratade vi om man kanske skulle göra som IndyCar istället. Att om man ska inte få dra fördel av en röd flagg utan flyttas ut. Och det kan jag väl känna lite här igen. Å andra sidan så gjorde ju den här gridden att vi fick ett ganska kul lopp. Ändå, eller det fanns ju ett spänningsmoment i loppet. Jag tänker att hade vi haft Verstappen i första startled så hade det här varit en position.
Det vill säga, hade Leclerc inte klantat sig och kraschat i kvalet, så nej, hade Verstappen varit detta.
Ja, men nu är, å andra sidan så är det ju så också att Verstappen hade också ett försök som förstördes av vinden i Q3. Han missade det och var ute vid sidan av och avbröt det försöket och hade ju ett kvar. Men jag tänker, hade vi fått Red Bull 1-2 i kvalet, så hade det kanske inte racet varit lika spännande, eller man inte kunnat bygga upp samma spänning till det. Så att, men någon, ja, jag är lite tvetydig där. Å ena sidan så tycker jag att det var kul med de här förändringarna i startuppställningen. Å andra sidan så kanske det är, man då ska flytta ner Leclerc som orsakar röd flaggen till 10 i alla fall.
Mm. Jag tycker ju inte att det här är ett bättre exempel än när Perez kraschade i kvalet i Monaco och höll flera stycken bakom sig. För att här var ju, alltså här, eller om man ska prata om regeln, så är ju regeln som den är nu, så kan du ju sätta ett snabbaste varv av alla, sen krascha då.
Mm.
Och sen då vara säker på att starta etta. Det är ju där problemet är. Problemet är ju inte att Leclerc kraschade här och när han låg sjua liksom. För att det hade ju varit helt annorlunda om alla hade fått gå ut och köra sitt pushvarv. Däremot så är ju alltså de här, att Q-siffrorna då, Q3, Q2, Q1 eller Q1, Q2, Q3, att de körs på det här sättet i en kvart, det är ju egentligen bara en transportsträcka till sista minuten när alla har liksom kört in sig. Så egentligen skulle man ju kunna, om då man ska prata liksom hur det är byggt, korta ner hela den grejen, för att alla går ut, smäller, alltså kör inte sina bästa varv, och så väntar man, så går man in i depån igen, och så kommer man ut med en minut kvar för att göra det i sista försöket. Och då kommer ju den här risken.
Ja, men så är det lite grann. Så är det lite grann. Man pratar kanske ofta om att det är bra att ha liksom en tid på banken. Och i det här läget så hade det ju faktiskt varit det. Sen så när jag funderar på det här med F1 och kontra IndyCar, så i det här fallet kraschar han definitivt inte ut sig från någon slags ledande position där. Men är det rätt att Leclerc ska starta före tre andra gubbar som inte kraschar? Det är väl mer den frågan jag ställer mig, som man kanske ska ta och fundera över. Men jag tycker nog att alltså, kvalkonceptet funkar ju. Men frågan är om det inte är lite långdraget.
Du sa nu man vill ha ett varv på banken. Och jag har alltid tyckt att Janne Blomqvist är så jävla skön som säger banka in ett varv. Han säger alltid, ja men då Verstappen, de vill ut där snabbt och banka in ett varv nu. Jag har alltid tänkt att det är kul att han bara säger banka in. Alltså som liksom
trycka på.
Whack-a-mole. Banka. Att man verkligen slår in ett varv. Men det handlar ju då om att få banka in ett varv, det vill säga sätta ett varv på banken. Kan det vara det?
Alltså så säger jag.
Ja, otroligt. Att jag lär mig nu, efter 61 avsnitt. Intressant.
Ja, men ska vi gå vidare till racet då? Vad tycker du om det egentligen?
Jag undrar om du bara ska berätta exakt hur det är i IndyCar med kval och flaggor.
Jo, men i IndyCar är det så att om man orsakar en röd flagg under kvalet, så stryks de två snabbaste tiderna som man har. Så då är det den tredje snabbaste tiden som gäller.
Och då om man ska vara på andra sidan av argumentstaketet här, så kan man då hävda att då vågar inte förarna pusha så pass mycket, för att då vill de vara på säker sidan, för att kraschar man då så kostar det mer än det smakar, så att säga, satsningsmässigt.
Ja, å andra sidan så måste man ju satsa för att överhuvudtaget få tag på en vettig startposition. Så jämnt är det ju idag. Framförallt om man tittar på det racet vi hade i Miami, så var det ju oerhört jämnt, tyckte jag.
Ja, ni får väl, ni som lyssnar och som kollar in i Annas blogg lite då och då, ni kan väl skriva där vad ni tycker. Ni kan väl höra av er på alla sätt och vis om ni har några tankar om just det här med röd flagg i kval, IndyCar versus F1. Men racet då, det är, jag vet inte om man nästan ska börja på det här jippot ändå, som var före racet. För det är ju flera förare som har kommit ut och snackat om det här nu efter Miamis GP. Där de har varit kritiska till framförallt då den här introduktionen, när de ska komma fram bakom någon jävla skärm och det ska sitta någon fjantig orkester där Will I Am, som är helt jävla katastrofal, ska stå där och låtsas dirigera den här orkestern, ja, men, när de kommer ut därifrån.
Ja, men det är ju så himla amerikanskt, och det är väl lite det att F1, lägger ju, alltså man, de vill ju erövra den här marknaden. Marknaden som ingen, de aldrig tidigare har lyckats erövra överhuvudtaget. Fast de har försökt sedan starten 1950 i stort sett. Men sen Liberty Media kom så har man ju velat ta sig in på den marknaden. För det finns ju så otroligt mycket pengar. Det är ju, den är ju oupptäckt liksom. Och man har ju varit väldigt mycket i östra delarna, man har varit i Mellanöstern också. Afrika har man varit tidigare, men fundera på att ta sig tillbaka, men där finns ju inte samma ekonomi. Det är ju den amerikanska ekonomin och de pengarna man vill åt, och då försöker man liksom applicera Formel 1 något sätt på det amerikanska sättet att göra. För skillnaden här är ju att amerikaner älskar ju den här stora avgörandet. Alltså vi typ ser på NBA-finalen, Super Bowl, Indy 500, det här racet. I Indy 500 är ju viktigare för nästan alla förare i det mästerskapet, så är själva Indy 500 viktigare än att vinna mästerskapet. Så är det ju inte i F1, och det finns ju inget race där i USA som är viktigare än någonting annat, utan alla är ju lika viktiga. Så på något sätt försöker man ju då applicera och göra det så coolt som möjligt för den publiken som man är där. Och Miami var ju redan i fjol någonstans superhype som var bättre inför racet än efteråt. Och det är väl det, på det som man försöker bygga på, mer show än sport egentligen.
Ja, och det tycker jag också säger en hel del om våra vänner på andra sidan Atlanten. Jag har ju spenderat rätt mycket tid i USA under min tidigare karriär, och jag har jävligt mycket polare och sådär, och jag har varit med mycket sport där. Går man på NHL till exempel, så jag har säkert sagt det här i podden förut, men folk bryr sig liksom mer om vad som händer på jumbotronen över hela matchen än vad som händer i matchen. Ja, men det är aldrig så mycket jubel som när det är kisscam. Även om ditt hemmalag då kanske liksom har två spelare som gör hattrick typ.
Men jag vet, vi var på basket för ett par år sedan när jag var med familjen i New York, så var vi i Brooklyn där och kollade på basket. Och våra barn som är uppvuxna med att gå på liksom topphandboll i Tyskland. Ja, vad pratar vi där då? Det är väl en 5-6 tusen åskådare på en hemmamatch, och är det något större event så är det mellan 10 och 15, ibland upp till 20 tusen. Så de är vana vid att folk tittar på, liksom man tittar på, man hejar och det händer. Och det händer saker hela tiden, för det är 60 minuter action. De var ju helt uttråkade. För här var det ju en massa folk som, alltså basketspelare som tjänar miljoner, ja, sprang och vinkade till publiken och snackade med folk på första bänken, och det var avbrott, konstanta avbrott liksom för reklam. Och det är lite, ja, samma känsla, att det är så mycket, det är så viktigt, det kommersiella runt omkring, så man glömmer själen och hjärtat. Det är ju idrotten man vill åt, tycker jag.
Och så är ju de amerikanska sporterna byggda.
Ja.
Kollar vi på hockey, som ändå är liksom en liten sport men spelas ändå och är stor i många andra delar av världen, så är ju det ändå liksom, det är en match som pågår. NHL har ju infört power breaks, som alla nu andra i världen har liksom tyckt att det är en jättebra idé, för vi kan tjäna mer pengar på reklampauser och så vidare. Men kollar man på då de som är dominerande USA-sporterna, så är ju alla sporterna sådana, precis som du pratar om, att gå på basket. Jag har varit på NBA och jag har varit på baseball och på NHL i USA. Och NFL och baseball och basket är ju byggt på liksom de här pausen, alltså så himla mycket pausande och saker och ting emellan. Det är ju inte liksom konstant action som vi är vana vid, och därför är det så mycket annat som måste liksom, det handlar så mycket om underhållningen och jippot där runt omkring. Och det tänker jag så här. Ja visst, de vill fånga en amerikansk publik för att det finns jättestor köpkraft och så vidare där. Jag tänker ju lite bara, ja, men till vilket pris? Ja, för resten av världen skrattar ju åt dem, och de själva garvar ju åt det. Det är ju liksom, ja, förarna själva tycker inte att det är fantastiskt.
Nej, men det är ju lite så. Jag har också varit på NFL, och där var det ju viktigare vilka snack man åt i vilket läge av matchen än att man kollade på själva matchen. Liksom. Där kan jag tycka att college, amerikansk fotboll college, är lite mer hjärta liksom, på något sätt än NFL. Och där är jag också lite orolig, precis som du säger, för F1s del när det gäller att man får liksom inte tappa racing-själen för att det ska vara så mycket runt omkring.
Nej, verkligen inte. Och det finns några som har de snackat om det här. Jag har några citat från olika. Russell har ju sagt att de hade pratat om det här förarna på möte under fredagen. Och han är ju, George Russell är ju George Russell. Han så här, ja, alla har olika personligheter, men ja, det här är amerikanska sättet att göra sport och underhållning. Han bara, det här personligen så är inte det här något för mig, men det är vad jag tycker. Jag är här för att racea, bla bla bla. Jag är inte här för showen, jag är här och vinna, men vi alla måste liksom roll with it.
Men du,
du
ska komma få, men du måste tänka på att den killen du pratar om här, George Russell, hans medmänniskor stod ju 3 timmar för att titta på en jäkla kröning i veckan i ösregn med liksom brittiska flaggor och faderutten. Där var det inte mycket action, kan jag säga.
Och han själv som den superrojalist han garanterat var, det visste man på förhand, tweetade ut då så här att jag tänker på alla er hemma, vilken stor dag för Storbritannien, hoppas alla har det bra här hemma, så postade han någon bild så här om the royal family, när de firar då att det kungliga rena blodet ska fortsätta gå ett för ett ner till nästa gamla gubbe, och så ska de kunna fira sina gamla koloniala erövringar, det där Storbritannien, kungadömet, va, superväntat att han var royal. Listar. Man kanske skulle kunna tänka att det är lite mer sällsynt med en kungakröning än ett F1-race, dock om man ska vara på Russells sida. Att det kanske är en lite större grej att för första gången på, vad var det nu, 76 år sedan den förra kröningen var. Kanske en lite större event för britterna. Men jag håller med dig. Jag håller med dig. För jag drabbades ju också av den där kungakröningen när jag var på jobbet och Aftonbladet sände den där hela sändningen live, och vi kunde inte göra någon annan tv-sändning för att det viktigaste för hela världen var att se en gammal gubbi strutt få en krona på huvudet samtidigt som han höll i 2 spiror som man inte fattade vad det var. Vill du höra vad mer Russell hade att säga, eller?
Yes.
FIA, de ändrade de här reglerna till när förarna måste dyka upp inför Miami just för det här jippot, vilket gjorde att de var tvungna att vara på griden 10 minuter vanligare, eller före det vanliga. Och det sa han att så här, ja, men det är en distraction, och det har också flera andra sagt att det är en distraction. Och så pratar de om att det är mitten av de här minuterna som de brukar ha sina möten, så att alla får liksom ändra på sina rutiner just för att det ska bara vara en liksom fjantig presentation när de så här ska gå fram och vinka till publiken. Han säger, ja, jag uppskattar det här, men vi får väl vara öppna för ändringar, men jag vill inte se det här varje vecka. Jag är inte säker på att jag vill ha det så här. Så säger han också, ja, men jag menar, det man gillar med de här före racen, det är att man är i varje land, olika länder, och så är det nationalsången. Det liksom pumpar upp stämningen, och det är respektfullt mot landet att vi kör nationalsång före racet där, i det landet vi racar. Men att addera en annan show är lite sådär. Och då tänker jag bara på när de var i Saudi och lyssnade på Saudis nationalsång, och George Russell stod och garva för att den var så jävla sur och dålig i Saudi. Alonso hade en annan liten vinkel på det, och den tycker jag faktiskt är rätt bra. Han gillade det ju absolut inte, såklart, för han snackade om att det var mitt i mötena också. Men så sa han också, han bara, ja, men jag tycker det är lite fel, att varför ska vi göra det i Miami bara? Då borde vi egentligen så här, vi har väl viktiga fans i Italien, vi har väl viktiga fans i Spanien, i Mexiko eller i Japan. Så det känns konstigt att de ska göra ett undantag bara för Miami. Och där sätter ju han fingret på den gamla spiken, va?
Det tycker jag definitivt att han gör, för att det är ju inte så att det är möjligt att fansen i Miami har mer pengar, men egentligen i det långa loppet så är ju inte de värda mer än alla de som kommer i Mexiko till exempel.
Och som har gått år efter år efter år efter år.
Ja, i Italien. Eller på Silverstone för den delen, som också varit med i F1. Fanns med 1950. Det har ju inte alla GP i Storbritannien har inte körts där. Men både Monza och Silverstone är ju 2 otroliga klassiker. Eller Spa till exempel.
Ja. Nej, men så på det sättet så håller jag verkligen med. Bottas var också vansinnig, eller han var väl den som var mer vansinnig än de andra. Han liksom snackade om att så här, ja, det finns ingen annan sport där liksom utövarna måste göra så här mycket skit för eventet.
Nej, men så är det ju. Alltså, Formel 1 har ju alltid varit en massa grejs. Alltså jag vet ju att jag var rätt imponerad när jag var på mitt första F1-lopp på plats. Det var på Monza. Michael Schumacher och Rubens Barrichello körde för Ferrari. Och jag på något sätt var jag uppe i Ferraris loge där.
På något sätt?
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men där kom i alla fall Schumacher typ en timme innan race, inte ens det liksom. Och stod och svarade på frågor i 10 minuter, en kvart. I vilken annan sport är det någon som ska prestera, som står och pratar med sponsorerna så nära avspark, höll jag på att säga, eller start?
Mm. Det brukar vara tränarna som gör det under SHL-jippon, vet jag, när det är företags- och så här marknadsfolk som är där på middagar innan. Då brukar tränarna komma upp och ta sånt snack. Men att just någon som ska ut och riskera livet i 350 km i timmen gör det, det är ju en annan sak. Ja, ja, nu var det nog rantat om det där i jippot då. Det kördes ju också ett race här i bakgrunden. Och det roligaste med det här racet, det var ju att Perez på förhand hade liksom sagt att nej, men jag kommer gå före, vi kommer köra. Och Red Bull hade sagt att nej, men när det är tajt, då, de kommer få racea. Just att det var så få poäng mellan Perez och Verstappen inför det här racet. Mm.
Men det är det ju fortfarande även efter. För
absolut.
Att det är 14 poäng är det väl nu, om jag räknat rätt. Ja. Men för att Perez ska ha en chans att verkligen utmana Verstappen, så måste han ju kunna leverera på annat än på stadsbanor. För det är ju där han har vunnit i år. Och i fjol så var det ju också den typen av banor som han verkligen imponerade på. Och ska han utmana Verstappen, så måste han ju klara av att göra det på andra bantyper också, samt få hjälp av andra team. Alltså någon annan måste ju också sno poäng för att Verstappen. Det kan inte bara vara så att de är ett av två hela säsongen, då blir det ganska tråkigt. Men ja, tittar vi på det här racet, så allting avgörs ju egentligen av att Max Verstappen startar på hårda däck, och han klarar av att hantera de däcken fantastiskt bra hela vägen. Medan Sergio Perez startar från pole, han startar inte på hårda däck. Det hade man antagligen inte kunnat göra därifrån ändå, utan det är ju mediumdäcket. Men det däcket fungerade ju inte alls. Och en av anledningarna till det kan mycket väl vara att det kom en rejäl regnskur, eller flera, natten mellan lördagen och söndagen. Och det gjorde ju att allt det gummit som hade gått ner i asfalten, som hade gjort den här nya asfalten ändå rätt skön och greppig att köra på, det spolades ju bort. För efter det så var det bara ett enda supportrace. Så att den känsla som de hade fått för däcken under kvalet, när man hade kört 3 träningar och det här kvalet, den fanns ju inte kvar på söndagen. Så han hade ju usla däck. Han var ju inte den enda som kände att de här mediumdäcken inte alls funkade. Så att där hade ju Verstappen sin fördel i däcksvalet. Men det som Perez inte klarar av, det är ju att när han går in i depå och byter till hårda däck, medan Verstappen ligger kvar på sina gamla hårda däck, så hade han ju behövt ta sig betydligt närmare Verstappen för att kunna hålla undan när Verstappen sen kommer ut på sina mediumdäck i slutet av loppet, när bilen inte alls har lika mycket bränsle i den. Men det klarar han ju inte.
Nej, och det är väl där Verstappen är så pass mycket världsklass, som gör att han kan köra upp sig från 9:e plats, trots att Perez hade fri lejd framför och skulle kunna kört som en dåre där i början. Men Verstappen tar sig alltså upp där från början.
Ja, men, och även
och
om
sen
man inte,
ändå vinner racet.
Ja, och även om han inte klarar av det i början, så hade han behövt klara av det när han byter däck. När han byter från de mjuka däcken till de hårda däcken och faktiskt kör på samma däck som Verstappen, så hade han ju behövt köra i kapp. Nu låg han mellan 15 och 18 sekunder efter. Han hade behövt köra upp, så han kanske låg 10 sekunder efter för att ha tid när Verstappen går in i depå. Men det klarar han inte av. Någonstans kändes det som att Verstappen hade kunnat köra på vilka däck som helst. Sätt ut honom på regndäck liksom. Han hade vunnit i alla fall. Nej, men det kändes nästan som att det spelade ingen roll, för han var så pass överlägsen.
Ett Goodyear-däck vänster fram, Michelin-däck höger fram, Pirelli höger bak och Nokian Tires på vänster bak, så hade Verstappen ändå kört.
Ja, antagligen inte. Nej, men det kändes lite grann som att...
Ja, men du, det är några punkter där när du, som du snuddar vid, som jag tänker att vi bara skulle snudda lite mer vid. Du säger att det var en regnskur mellan lördagen och söndagen, vilket gjorde att det spolade bort då gummit som läggs ner. För det här tänker jag, det är vi ju vana vid att höra, men det kanske kräver lite mer förklaring ändå. Att när man då kör träning 1, 2, 3, så kör man på en asfalt och då så fastnar små gummipartiklar. Så säg då att inför helgen så är asfalten 100% asfalt, vilket gör att däcken reagerar på ett sätt. Men ju fler bilar som kör i en när däcken har en viss värme, så smälter då det här gummit smälter in i asfalten, vilket gör att när racet sen kommer, om det nu inte spolas bort då, så består asfalten inte av 100% asfalt, utan det är si och så många procent gummi där som gör att man har bättre grepp. Eller hur, Anna?
Ja, men så är det ju. Så är det ju, precis.
Och det som då händer, för det här pratar de om med många helger, men det är det som faktiskt händer, att för varje bil som kör där i en viss temperatur så fastnar då gummipartiklar. Och då kan man ju bara tänka själv om man skulle gå barfota på asfalt eller om du skulle gå barfota på liksom ett klibbigt underlag där foten liksom klistrar fast sig lite. Och då en bil som kör i 350 framåt fastnar ju då bättre, vilket gör att man får bättre grepp. Men då när regnet kommer så spolar spindeln bort det här, så att säga.
Ja, men så kan man väl enkelt sett förklara.
Ja, bra. Och sen sa du också, och i och med att vi inte hade mer än ett support race, och det betyder att i vanliga fall på många av racen så kör man då, man kör F3, man kör F2 och det är några andra formelserier som kör före då racet, vilket gör att det finns ännu mer gummi inbränd i asfalten, vilket gör att när Formel 1-bilarna sen till slut ska köra så är det mycket mer gummi i asfalten än vad det var i början av helgen, vilket betyder att det är mycket bättre grepp och gör att de kan köra snabbare.
Mm. Och då pratar man ju ofta på TV, hör man ofta att man pratar om asfalten, den är grön liksom, och det är ju då när den är ofylld med gummi.
Exakt så. Jag tyckte det bara var värt att snudda vid de punkterna. Nu går vi vidare till nästa punkt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad vill du börja med för punkt?
Ja, men vi kan väl ta Ferrari, för jag tycker att det är lite oroande ändå när man ser en förare som Charles Leclerc, som i fjol var tvåa i VM, som nu pratar om att bilen är oförutsägbar. Han vet inte hur den reagerar, han vet inte hur han ska få in bilen i rätt däcksfönster, och det är ett jätteproblem. Och den här bilen, den äter ju däck. Och problemet är att det finns ett visst temperaturfönster. Nu ska vi ha koll på att Miami är väldigt, väldigt varmt. Alltså det är inte en bana som är jämförbar med så många andra, för det är en väldigt hög temperatur i asfalten. Så att bilarna fungerar ju annorlunda där jämfört med på många andra banor. Men i alla fall, så Ferrari har ju under hela året haft problem med att bilen sliter däck. Otroligt mycket däck, betydligt snabbare än bilarna från Red Bull till exempel. Och en av anledningarna är att man inte får in bilen i rätt temperatur, utan man drabbas av, de pratar om graining. Och graining är ju liksom, man kan säga som det är som en suddgummi-effekt. Om man typ drar en suddgummi mot skrivbordskanten liksom, så smulas ju ytan på det här suddgummit av. Och samma sak är det med däck som inte jobbar i rätt arbetstemperatur. Och det här är djupt oroande, för att när han saknar förtroende för bilen så vågar han inte köra den på gränsen. Och en F1-bil måste ju köras på gränsen, och han kan ju inte heller anpassa sin körstil när han inte vet hur bilen reagerar. Och nu ska man ju då komma med fler uppdateringar, och enligt Ferrari så räknar man med att man ska kunna vara med och konkurrera om segrar framåt Spaniens GP i slutet av den här tripleheaden. Men jag börjar fundera över om det verkligen är ett realistiskt mål att jobba efter.
Nej, med tanke på att de inför säsongen sa vi har hittat 30 nya hästkrafter, vi kommer vara med och konkurrera om segrar. Och än så länge så har vi inte fan sett röken av deras kackel. Så om de säger det här nu så är det fortfarande ropa varg efter rödluvan och sådana där grejer som man tänker här. Det är mycket snack och jävligt lite bra fiffel i verkstaden.
Ja, men alltså det känns ju som att de säljer plastpåsar, de är helt tomma. Men
det gick ju inte fort för den här bilen fram. Det såg vi när Kevin Magnussen körde förbi Leclerc bland annat, och då vet vi att det är en hastbil som är snabb framåt. Men det som var där i början var ju att Leclerc såg ut att köra jättemycket långsammare än alla andra.
Ja.
Det gick ju liksom inte ens fort.
Nej, alltså lite så. Han har problem med balansen i bilen, han har problem med vinden, och sen så har han problem med att bilen slog i golvet. Alltså det krävs en oerhörd analys, eller golvet ska jag inte säga, den slog i marken. Alltså de måste analysera och se, för de hade ett nytt golv med sig till Miami. De måste ju analysera och se vad är det som händer, för att just nu så känns det som att de springer åt alla håll och inget blir rätt.
Mm. Just den där dubbelomkörningen som Verstappen gjorde av Magnussen och Leclerc, den var ju helgens delikatess, måste man ändå säga. Det var i början där på typ varv 4 när Leclerc och Magnussen hade lite fight, och så kom då Verstappen ut på en raka när först körde Magnussen om, sen kom Verstappen då. Och om det såg ut som att Leclercs bil var långsam, så såg det ut som att både Haasen och Ferrari var jättelångsamma när Verstappen körde förbi. Det tyckte jag var snyggt.
Ja, men det var absolut helgens delikatess, det tycker jag också.
Kanske hittills årets delikatess. För mig får det vara det då.
Den var inte dum alltså.
Nej, inte dum. Jag tänker att vi får väl vänta och se på de här Ferraris. Det de sa ju var ju, alltså som du nämnde, att vi väntade med uppdateringen till Azerbaijan, för vi tog den nu till Miami istället. Och en uppdatering blev ju en nedgradering i princip.
Ja, men sen vet vi ju inte heller hur mycket värmen spelade roll. Det är också en speciell bana, Miami. Så att allt är ju sådär att man måste ju vara så himla tråkigt politiskt. Vi får ju se, men det känns ju inte, de fick ju definitivt inte det lyftet som de ville ha. Å andra sidan kom ju Alpine med stora uppdateringar förra helgen i Azerbaijan. Och det var ju en fullständig katastrof för dem. Men alltså, de gjorde det betydligt bättre nu i Miami.
Mm. Några andra som kom med uppdateringar, det var Alfa Romeo, där det inte hände skitmycket, men Bottas i alla fall körde lite bättre än vad han gjort hittills på säsongen. De hade också uppdaterat bilen en hel del. De har ju sett typ sämst ut av alla nästan, Alfa Romeo-teamet. Där såg det lite bättre ut med Bottas som landade på 13:e och Joe på 16:e. Det var väl inte kanon för kinesen, men Bottas ryckte upp sig lite i alla fall. Sen kanske du vill snacka lite om Alfa Tauri och Ferrari, för även om vi nämnde rokaden där förra avsnittet, så har det väl kanske kommit lite mer info nu.
Ja, men det jag tänker är att vi nämnde det sist, men jag undrar om vi var så tydliga med grunden och vad det här kan betyda, för att alltså, vi kan ju ha en riktig kohandel på gång i F1 här alltså. Och grunden bakom det är ju att Red Bull har ju en ny general manager efter det att grundaren Dietrich Mazicic avled i höstas. Och den här nya general managern, han heter ju Oliver Mitzlauf. Och som ny chef så går man ju ofta in och tittar på strukturen och kostnader. Och vi kan konstatera att Alfa Tauri har ju varit som bäst sexa sedan de startade det här teamet. De har 2 segrar och 5 pallplatser, men 9 i VM, ja, vad drar man in då? Säg 75 miljoner euro, men kalaset kostar väl minst 150 miljoner euro, eller euro som jag brukar säga.
Och, ja, euro tycker jag att du ska fortsätta säga.
Ja, säg då, euro. Ja. Och sen finns det ju andra gömda kostnader i det där som inte syns i ett budgettak, vilket betyder att det är ju en jätteförlust. Och hans första tanke var ju att försöka sälja det där, och det fanns tydligen en köpare, men den kom från Kazakstan, och då var man ju superoroliga för att det skulle vara ryska pengar i det där och Mazepin skulle vara inblandad, och det funkar ju inte, för det hade ju varit katastrof med ryska pengar i F1 idag. Och då pratar man ju om man skulle flytta...
Kanon med Azerbaijan-pengar, ja, kör vi.
Och då funderar man på att flytta alltihopa till England, men det är inte heller helt enkelt med tanke på de reglerna som finns när det gäller budgettak och att det är 2 separata stall. Och sen finns det ju också regler i Italien som gör att du kan ju inte bara flytta ut hur mycket folk som helst och lägga ner där och flytta någon annanstans. Nej, inte helt enkelt. Så då får man göra någonting annat, och då bestämde man sig för att ja, men det blir en ny struktur här. För att Red Bull och Christian Horner, Helmut Marko, de behöver ju det här teamet. Man kan tänka sig att det är för talangerna, som vi har sagt så många gånger. Men det finns ju 2 andra anledningar också.
Mm-hmm. Vad är det då?
Ja, men dels så hyr ju Alfa Tauri vindtunneln och simulatorn. Och det är ju pengar då som flyttas internt mellan de här två. Men det är ändå rätt viktigt i budgettak och sånt att man kan flytta pengar mellan två interna företag. Plus att man har dem ju som motorkund efter 2026, då när Ford kliver in i ett samarbete där. Och det är ju himlans viktigt att du kan sälja dina motorer också, inte bara till ett team utan till flera, för det handlar ju också om ekonomi och pengar. Så att det där teamet betyder ju någonting, men det är ju väldigt viktigt att de inte ligger nia, utan de måste ju, skulle behöva komma upp liksom som femma, sexa, för då stöttar de ju Red Bull inte bara med talanger utan också ekonomiskt. Och det är ju superviktigt. Så då har man ju bestämt att Franz Tost, han får lämna efter typ 100 år. Och in kommer då Peter Bayer som har jobbat för FIA och även hos Audi nu då. Men också Laurent Meeks som är sportdirektör hos Ferrari.
Det var någon som sa Meeks.
Meeks, ja.
Jag undrar om det var Dino Beganovic som sa att det är så man ska säga.
Då ska vi säga så.
Laurent Meeks.
Laurent Meeks. Mm.
Ja, det var perfekt ju.
Och han har ju kontrakt med Ferrari. Inte bara nu, utan fram till 2025 om jag har fått rätt uppgifter. Och efter det så behöver han ju sitta i karantän i ett år innan han kan komma till ett Red Bull-team. Då är vi framme i 2027. Alltså det är efter nästa motorreglement. Det är ju hur långt bort som helst. Men Fred Vasseur vill ju bygga någonting annat. Han vill ju bygga upp ett nytt Ferrari. Och då vill ju han ha någonting. Troligen vill ju han ha en massa ingenjörer från andra team. Gärna från Red Bull. Mm. Och då kanske man kan använda den här dealen då, så att ja, men vi släpper Meeks. Men då får ni släppa folk till oss så vi kan bli bättre.
Just det, för att det är ju med Red Bull man då förhandlar trots att det är olika team. Och det är därför det blir kohandel.
Precis, för att då blir det någon slags förhandling där mellan att om ni får våran stjärna sportdirektör som stallchef i ert team, det kan vi väl släppa honom tidigare än 2027, men då vill jag ha de här fyra istället. Nej, du får bara tre. Nej, men jag vill ha fyra, annars släpper jag honom inte. Så det där kan ju bli en himla intressant följetong här framöver. Vad är en sportdirektör stallchef värd egentligen?
Ja, spännande att följa den där grejen. Yuki Tsunoda blev, apropå Alfa Tauri, Yuki Tsunoda blev 11 igen. Han har varit 11, 11, 10, 10, 11 Tsunoda.
Jämn är han ju i alla fall. Det är lite synd för teamet att han inte är 8-9 hela tiden. Det är betydligt bättre poäng.
Han är liksom en poäng under där. Och Nyck de Vries, vår vän, han fortsätter att hänga ner i botten. 18:e, 88, 89 sekunder långsammare än segrande Verstappen.
Jag bara känner en punkt liksom.
Ja, Nyck de Vries vet du fasen, han såg inte heller. Det, apropå att nu är vi i Miami och Nyck de Vries, så såg han minst bekväm ut av alla när de kom ut till fake. Det redigerade Will.i.am där ur den här skärmen när den här orkestern kom ut. Han var riktigt stel i sin gång där. Jag vet inte, såg du någon av dem här hur de knallade ut ur den där fjantskärmen? Eller?
Alltså jag är ju inte så jätteintresserad, jag hade det på.
Inte jag heller, just därför kollade jag.
Ja, sneglade lite, men ja. Det fanns andra saker jag tyckte var viktigare.
Det roligaste av allt med den skärmen var att Logan Sargent kom ut som att han var världens jävla kung. Han kom ut så här, du vet, bröstet upp, huvudet bakåtlutat, sög lite på underläppen, vinkade som att han var liksom den absolut största stjärnan i F1s historia. Och så är han sist som vanligt. Alltså det var så jävla fjantigt.
Ja, men nu ska du också komma ihåg att han är ju från Fort Lauderdale. Det är ja, ju precis exakt. Norr om det är, Miami.
Det är där jag menar. Florida-folket, det är ju ett av the worst of a kind i USA. Så jag tyckte det var så jävla roligt att han var sämst och glider ut som att han är liksom quarterback i en Super Bowl-final som presenteras.
Ja, men det är väl
men
bra.
Han är liksom långsammast.
Det är väl bra att han får njuta av uppståndelsen någon gång, för det är inte så ofta han kommer få göra det igen.
Nej, jag vet inte fan alltså.
Men du, plussen då? Ska vi ta dem?
Nu är det dags för dig att plussa. Plussa!
Ett plus, det skänker vi till andra sidan sundet här, Kevin Magnussen, för Hulken hade ju krossat honom i kvalen med 4-0. Men nu så blev det i alla fall en superetta där för Kevin, som visserligen hade lite tur i Q3 och en bra startposition, men han tog i alla fall poäng. Och sen hade de också en uppdatering, och det är ju annars ett stall som brukar vara väldigt försiktiga med just den biten. Så att ett plus till Kevin, och då tycker jag, då ska vi inte kalla det här för ett plus underkänt, utan jag skulle snarare säga att det är på väg till en tvåa, men jag har inte fler plus att dela ut, så det får bli så helt enkelt.
Ja, okej då. Jag tänkte precis anmärka på att ett är ju för fan underkänt.
Nej, men jag tyckte inte att det var så mycket, för vi har redan sågat Ferrari, så de får vara borta. Sen två plus går till Mercedes, som var helt usla i kvalet, men ändå plats 4 och 6. Och nu blir det intressant att se vad de har med sig för uppdateringar till Imola om någon vecka här då. Och sen 3+, Alpin, usel helg efter den där uppdateringen i Baku, och nu poäng med båda bilarna, och det är ett steg i rätt riktning för det teamet. 4+, till Fernando Alonso, det går ju till honom titt som tätt tycker jag, men alltså, de hade jätteproblem med DRS:en i Azerbaijan, och nu är han tillbaka och tar en pallplats igen. Han är ju tydlig med att han vill ha mer, men än så länge så har han 12-0 på Stroll, 5-0 i kval, 5-0 i race, 1-0 i shootout och 1-0 i sprint. Det är ju utklassning.
Ja, och han är 3-3-3-4 och nu återigen 3.
Ja, men alltså det är en väldigt hög lägstanivå. Jag förstår att han gärna vill ha mer. Och det kommer han få den dagen som Red Bull får problem. Ja, och 5+, det måste ju gå till Red Bull. Alltså man har 5 segrar i år, 4 dubbelsegrar. Punkt färdigt på något sätt.
Det är inte så jävla mycket att säga, och det känns som att vi kommer fortsätta få lyssna på dig när du berättar att Verstappen eller Red Bull får 5+.
Mm. Och sen så motorstoppet då, det måste ju i alla fall gå till McLaren, som gjorde den här jätteuppdateringen till förra helgen, och då såg det ändå helt okej ut. Och sen i Miami så är det katastrof, va? Plats, vad är det, 17 och 19 på de två.
Ja, näst sist på Piastri.
Mm. Ska du ta och dra resultatet förresten?
Ja, topp 10 kan jag väl ratta in här i alla fall. Verstappen vinner, Perez 2, Alonso 3, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Ocon, Magnussen är de som är efter där. Och då är det ju som du säger, Alpin är intressant att de faktiskt kommer då bredvid varandra med två bilar som plockar poäng. Det var fan mig på tiden för dem. Nya poäng till Kevin Magnussen, eller en ny poäng till Magnussen som kommer 10. Härligt för honom. Synoda precis utanför. Och där du var inne på med Alonso där, det är ju lite anmärkningsvärt att de kör samma bil och Alonso är så pass mycket bättre än Lance Stroll.
Alltså 12-0, det är ändå ganska gulligt hur han liksom hela tiden håller koll på Stroll på, under racet. Det såg ut, lät sist över radion där han kollade över med gänget på depådesken. Han sa, du var snygg omkörning för Lance där i kurva 1. Vilken plats var det för? Plats 13.
Botten, ja. Jag undrar om han har någon klausul i kontraktet att ju mer offentligt han hyllar Stroll, desto mer pengar får han Alonso.
Ja, men
något lurt är det fan med den här skiten. Alltså, för att så snäll som han är mot Lance Strulovic är fan intressant.
Ja, men du vet väl att Alonso är en otroligt politiskt korrekt, och han kan spela alla spel, både offentligt och bakom stängda dörrar.
Mm. Ja, och i botten så är det de tre nykomlingarna. Det är väl kanske något att anmärka på i alla fall. Logan Sargeant sämst, Piastri näst sämst, Nykte Friis tredje sämst.
Ja.
Eller hur?
Ja, det F1 kräver ju sin erfarenhet, så är det ju.
Man måste lära sig. Nu ska ni få lite småstats från Miami. Vad vore lite småstats utan statistik som påvisar någonting hos Max Verstappen, för att vecka efter vecka så sätter han nya rekord och tangerar nya. Den här gången så har jag noterat att han har nu tangerat Vettels antal segrar i en Red Bull-bil. 38 stycken, lika många. Och han är första föraren, Max Verstappen, sen Niki Lauda i Frankrike 84 att vinna från P9 när han startar. Det tyckte jag också var lite intressant. Sen är det även så här att Verstappen har nu 7 raka segrar i USA. Hamilton är 2 på 5 raka segrar i USA. Och sen vill jag bara uppmärksamma världsrekordet troligtvis i sportkiosk ockerpriser. Jag har i vårat kommunikationsverktyg, Anna, Sportbladet, skickat en bild till alla på redaktionen med en bild från Miamis GP. För vi har ju på Sportbladet, under SHL-säsongen så hade vi ett litet knäck som blev lite populärt i hockey-Sverige, där våra hockeyexperter snackade om att det var så orimliga priser i alla SHL-arenor, där man liksom får köpa en korv och en cola för 67 spänn. Men jag undrar om inte det här nu är världsrekordet i det som har kommit från Miami. Det är en bild på en trött vit baguette med lite skinka och någon brun gammal smet som ligger i den där mackan. Och den är då såld som Wagyu sandwich, alltså Wagyu beef sandwich, för $42. Ser du bilden?
Jag ser bilden. Den ser ut som en sån här macka med jamon som du får för typ...
Ja, det är inte ens jamon. Det är liksom inte ens Perssons tunna skivor. Det är typ Eldorado skinkbitar som är liksom trötta och snustorra. Och sen någon gammal brun smet som ligger där. Det har de alltså sålt på Miamis GP, klassat som Wagyu sandwich, för 420 spänn.
Det är helt sjukt.
Det är så jävla sjukt, och det får mig nästan liksom att vilja bojkotta Miamis GP nästa år. Alltså att det vi får se och uppleva här är liksom, det är så jävla galet. Så jag tror att det där är världsrekord i kioskocker. Det var en speciell småstat för den här gången. Sen har jag en annan som är mer racingbaserad, och det är det otroliga historien över DNF. För att det här var endast 13:e gången i Formel 1:s historia där det inte var någon DNF på hela racet.
Nej, alltså jag kände det när jag satt där och lajvade, att det hände ju inte, alltså saker runt omkring hände inte.
Nej, och när jag kollar då på historien kring hur, alltså hur det har sett ut med de här tidigare då racen som inte har haft någon DNF, alltså DNF did not finish, med bilar som där det skiter sig, så är det alltså mellan 1961 och 2005, alltså första gången som det inte var en enda bil som liksom kraschade ut sig eller något sånt, var 61 på Hollands, eller Nederländerna, ja då var det väl Hollands GP, Nederländernas GP, 61. Sen mellan då, den här streaken mellan 1961 och 2005, så var det inte ett enda race under alla F1-år där alla bilar gick i mål. Det är jävligt sjukt. Och sen var det då alltså 2005, sen har det varit på 2000-talet bara då liksom, vad var det nu blir, 12 lopp. 2005 i USA, 2005 i Italien. 2011, 2015, 16, 16, 18, 19, 21, 21. Senast alla bilar gick i mål var i Turkiets GP 2021. Men det var jäkligt intressant att se att bara 13 gånger i Formel 1-historien så har alla bilar gått i mål. Och när jag såg det här då, så visade det sig även att det var inte en enda gul flagg under racet här heller. Vilket är nästan ännu mer sällsynt.
Ja, alltså det var väldigt lugnt och städat, måste jag säga. Jag hade förväntat mig att det skulle vara betydligt rörigare med tanke på att regnet hade kommit och det var så halt utanför ideallinjen, men de skötte det snyggt.
Ja, jag tycker det var otroligt med att alla bilar gick i mål och att det då sen nästan aldrig har hänt, att det bara har hänt 13 gånger nu. Ja, det var det. Nu går vi vidare till en till punkt som jag bara vill nudda vid innan vi blickar framåt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och det är en bild som jag har lagt in nu från Miamis GP i vårt gemensamt delade dokument här, Anna. Ser du vad det är på bilden?
Ja, jag ser att det är en Felipe Massa som ser skitsur ut och går rakt förbi Nelson Piquet Jr. som är hans landsman. Men också den förare som medvetet kraschade i Singapore GP 2008, vilket resulterade i att Massa faktiskt inte vann VM-titeln.
Det är liksom stel stämning på på bild det här. När då Nelson Piquet Junior står där och Massa bara i solglajer knallar rätt förbi. Fortfarande vansinne. Och det är ju så att han har ju, det tisslas ju och tasslas ju. De har ju gått ut och sagt att de ska nu göra någon slags stämningsförsök, eller vad fan det nu blir. Legal action heter det på engelska. För att då försöka få titeln till Massa så här många år senare. Och det var bara kul då att de fångades på en och samma bild bredvid varandra i Miami. Det där kommer vi väl återkomma till, gissar jag på, va?
Det räknar jag också med att vi gör.
Ja. Nu är det inget race nästa helg, men helgen efter det så är det Imola. Vad har vi att vänta oss på Imola då?
På Imola har vi lite uppdateringar av Mercedes. Men när du säger inget race nästa helg, nej, det är inte något race i F1, men det är race i IndyCar. Det är Indy GP, alltså på GP-slingan. Och den, där leder ju Marcus Ericsson fortfarande mästerskapet. Och det är den sista tävlingen inför alla träningar inför Indy 500. Så jag tycker att det är absolut värt att slå ett öga mot USA nästa helg också.
Mm, det är det absolut. Men efter det då i Formel 1-världen?
Så väntar ju då Imola, det där långa namnet. Emilia Romagna Grand Prix, eller vad heter det?
Gran Premio dell'Emilia Romagna.
Nej, men det väntar en klassisk F1-bana som försvann från kalendern, men faktiskt kom tillbaka i samband med pandemin. Och det här är en bana som påminner en del om Suzuka, och den är väldigt, väldigt omtyckt av förarna. Den är smal, snabb och kraftiga nivåskillnader med sandfoller som avåkningszoner. Så att det som ligger på minus är väl att det inte är så där väldigt många bra omkörningsmöjligheter på den där. Men det kan vi snacka mer om nästa vecka, tycker jag.
Eller om två veckor när det har rejsats där kanske, för att nästa vecka har vi ett riktigt kul avsnitt som kommer ut. Får jag tisa så pass mycket eller?
Så mycket får du definitivt tisa, det har du ju helt rätt i. Det är ju redan gjort och klart. Ja, men då kanske vi ska säga något mer om Imola då. Och det framförallt jag vill ha koll på den helgen, det är ju vad som händer hos Mercedes. För det ska bli en förändring där på deras framaxel och ett nytt golv. Det är ju så att Mercedes bil och Aston Martins bil, de är egentligen identiska bak till. Därför att de har samma motor, samma växellåda, samma bakaxel. Allt det kommer från Mercedes. De kör också samma vindtunnel. Men framvagnen är olika. Och ni vet ju alla att Aston Martin med Fernando Alonso har tagit ett antal pallplatser, vilket Mercedes inte har gjort. Så att det blir spännande att se vad det första delen i deras utvecklingsarbete har gett oss.
Mm. Det ser jag också fram emot, för att man önskar ju att flera stycken kan hålla på och utmana lite mer där i toppen. Men vi ska väl inte förvänta oss några stordåd, va?
Stordåd ska man väl aldrig förvänta sig, men man kan väl hoppas på att få bli överraskad.
Ja, det håller jag med om. Ja, men då säger vi så då om nästa veckas race, eller nästa veckas podd. För att jag tycker verkligen att när vi gjorde det avsnittet så var jag liksom, vi har intervjuat Marcus Ericsson, Felix Rosenqvist, Lillövis och Dino och lite sådär. Men det här avsnittet som kommer nästa vecka, det var jag liksom på förhand mest pirrig för att det här var verkligen en hjälte på något sätt, liksom, ja, sport och racing och uppväxt synpunkt för någon som jag som är född på sena 80-talet. Så nästa veckas avsnitt kommer bli jätteroligt och att ni ska få ta del av. Så får man säga, va?
Så får man säga.
Ja, och då säger vi så och tackar och bockar och säger hej då, fan vad skönt att vi inte ska köra något i Miami på ett bra tag.
Nej, men så kan man väl uttrycka saken, va? Tack och hej.
Ja, tack och hej.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
I need a new test after that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Save my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.